championship. Oj, oj, oj!
Håll upp händerna, hooka.
Oh my god!
Hur kan du få slå den där uppkanten, Alexander Gustafsson?
Nej, ja!
Välkomna till MMA-podden med Paul Elvaje.
Magnus, hur kan se dem där?
Idag är du och jag. Valdo är borta, så idag får du och jag diskutera UFC 238. Och jag tycker att vi rivstartar med galan som var en... vilken gala.
Ja, wow. På förhand var det ju en gala man såg väldigt mycket fram emot. Och ja. Den levererade verkligen.
Ja, men verkligen.
Det var skitskoj.
Mm. Jag tyckte det var grymt. Jag tyckte det var väldigt bra från start till slut. Jag passade på att kolla under kortet. Och jag tycker det var riktigt, riktigt grymt. Jag tyckte... Mm. Ja,
är någon vi kan lyfta där så är ju Sterling.
Ja, verkligen.
Han ville vi ser mer av han.
Ja, man kunde se hur frustrationen växte i Pedro Munhoz ögon. Det var inte kul för honom. Och Aljamain Sterling gjorde, i min mening, det jag kan komma just nu, så var det väl sin livsprestation.
Ja, verkligen mot en tuff motståndare. Ja. Men såg riktigt, riktigt bra ut. Så ja, wow. Det hände grejer i den viktklassen.
Minst sagt, det gör det verkligen. Och det hände ju verkligen grejer i slutet på galan också i den viktklassen. Men vi håller på det. Vi kickar igång direkt med The People's Main Event i form av Tony Ferguson och Donald Cobb Cerrone. Och det här var ju verkligen en match som alla människor såg fram emot. Och det är inte för inte det folkets main event heller. Jag tyckte den levde upp.
Ja, absolut. Alla gånger. Snöpligt slut tyvärr, men jätteroligt. Och jag upplevde att man såg lite ringrost, eller vad man kallar det, hos Ferguson i första ronden. Kom inte riktigt in i det, men sen i andra så skruvade han upp det lite mer. Och han är ju bra alltså. Riktigt, riktigt bra.
Det är lite obehagligt att se Tony Ferguson när han får... För att man märker till slut att han börjar leka och han gör... Alltså det märks verkligen att han gör kampsport av sin MMA. Han mixar in allting. Det är verkligen mixed martial arts från hans håll. Och han gillar att mixa från de riktigt gamla kampkonsterna.
Ja.
Det är electric boogie när han kliver in liksom. Electric disco eller vad fan det nu är. Han är grym. Han är en speciell karaktär utanför. Men vilken fighter alltså.
Ja, alltså, men det är det här han liksom... sparka med höger, slå med höger samtidigt som man slår med vänster, en armbåge, en knä. Det är liksom allt på samma gång, så otroligt svårt att skydda sig mot. Hans, skulle jag säga, problem och det han haft som han ändå lyckas överleva men som kan avsluta, det är ju hakan är lite högt ibland och han har ju blivit sänkt en hel del.
Mm.
Men lyckas ju alltid Boogeyman komma tillbaka och fortsätta. Men om man inte blir sänkt, alltså det är svårt att slå han. Han är så bra på det han gör och det är häftigt att se.
Ja, jag håller med. Jag tror till och med att han fick, fan att ringhörnan sa till han att ner med hakan där emellan i rond 2. Han reagerade på det
och
direkt.
Och han gjorde det.
Ja.
Och han drog ner hakan, så det var väldigt bra. Och det är väl något han ska fortsätta tänka på. För som sagt, han har blivit sänkt ett par gånger, men enligt mig så är det nog den mest underhållande fighten att titta på. Jag kan inte minnas någon tråkig match med han.
Nej.
Jag undrar om det ens har varit det. Det är ofta väldigt blodigt. Nej. Det är mycket slag, mycket sparkar. Det är grappling, det är brottning, det är allt.
Ja, men det som är lite, måste man ge en hatten av här också, det är det att i båda, i hans senaste matcher här nu, i förra var det Anthony Pettis,
ja.
Då var det corner stoppage, det var nog direkt det när de skulle gå ut inför en tredje, i den här var det doctor stoppage på grund av att Donald Cerrone valde att snyta sig och helt plötsligt flög ögat upp. Du som är fighter i den världen, är det här någonting som du själv har blivit varnad för att snyta inte om du åker en viss med?
Ja, men det vet ju alla och det vet Donald Cerrone också, men han hade nog en snorbus han ville få ut där. Nej, men det är väl av en ren reflex liksom, men alla vet om liksom att man inte ska snyta sig i det där läget. Det kommer in luft direkt och ja, det växer ju. Det är så sjukt, för han liksom tar med handen mot ögat och typ känns som han försöker öppna upp det eller trycka tillbaka luften i det han försöker. Men det ser ju så sjukt ut och han ser verkligen helt förstörd ut, men ändå står han och garvar och ser bara ännu mer makaber ut. Nej.
Ja, det var ett sjukt avslut på den matchen, och vissa, det har ju varit en diskussion då om det här slaget som Tony Ferguson skickade i slutet på ronden. Din personliga tanke om just det slaget?
Nej, alltså det är ju fel att han skickar det, men jag tror inte, för direkt när han gör det så ber han om ursäkt. Jag tror att det verkligen var i stundens hetta och ingen medvetet. Men, och jag tror inte att det var det som gjorde det. Han hade fått en del slag, armbågar och sånt innan. Så jag tror inte det var det. Och Donald Cerrone, hedlig som han är i det där läget, går ut och säger att det inte var det slaget heller. Så nej, det är ju tråkigt. Jag ser Ferguson som vinnare i den här matchen, men det är inte riktigt den vinsten man vill se han få i det här läget. Men det är ju en vinst.
Och det är inte den vinsten han vill få heller.
Nej, det var
vilket
det.
Vilket märks väldigt tydligt. Han var ju superbesviken.
Ja, vi sa ju det i sändningen också. Att man har ju sett folk fira när motståndare bryter ben och osmakliga saker. Och här är det ju ändå slag som ackumuleras på grund av Fergusons skicklighet. Men ändå så är han inte nöjd liksom. Mm. Han är besviken och riktigt besviken. Jag vet inte, han sa att jag ska hem och kolla på det här och kommer vara missnöjd ett bra tag. Och det kändes som att han var missnöjd över sin prestation också. Så det var, jag tyckte han kändes lite väl hård mot sig själv.
Jo, det var lite det jag sa i sändning också. Om han är missnöjd med den här prestationen, hur bra är han när han är nöjd?
Ja, verkligen. Vad är det han förväntar sig av sig själv? Ja, men grym.
Ja.
Grym.
Vad tror du händer med honom nu? Blir det, eller vad skulle du själv vilja säga? Rematch, eller ska han avvakta och eventuellt vänta på vinnaren Poirier eller...
Eller Gaethje. Han har ingen inbokat väl?
Inte vad jag kom på just nu.
Nej. Och han ligger ju precis bakom...
Femma.
Precis, så han ligger precis bakom dem.
Ferguson 2.
Ja. Alltså det skulle ju vara en fantastiskt underhållande match. Och vinnaren, för jag kan se att båda dem, Ferguson och Gaethje, har chans mot både Khabib och Dustin. Vem som är, alltså det är roliga matchup, vem som än går där. Sen kanske, för Ferguson gillar att fightas, men jag vet inte, ja. Jag skulle kunna göra ett case för att han väntar också, men det kan ju bli till typ december eller någonting. Mm. Så jag tycker att han borde gå en match till. För han har också haft en lite layoff här och haft lite personliga problem. Och, så man får ju se lite hur han mår. Så jag tycker absolut Gaethje hade varit en rolig match.
Mm. Jag håller med. Det enda är ju om Dustin skulle vinna mot Khabib, så är inte Gaethje lika intressant mot Dustin, med tanke på att de redan har mötts och Dustin vann matchen. Men annars, ja, Dustin, ja. Förlåt, Gaethje mot Khabib är ju superintressant däremot, om det skulle bli en lösning i den.
Ja.
Men med det sagt har jag lite svårt att se Gaethje vinna mot Ferguson.
Ja, det har jag också. Absolut, det har jag också, men... Jag ser det fortfarande som en otrolig...
Ja, men det håller jag med om.
Alltså, det är en bra match. Och det är väl det UFC vill göra också, bra matcher. Och vem som än vinner den, alltså det är roligt mot Khabib hur det blir där. Så, ja.
Ja.
Ferguson och Khabib är den som ska bli av, tycker jag.
Mm.
Alltså, han har varit interim champ. De har ju varit bokade, är det 3 eller 2?
Ja, han och Khabib... Fan, alltså jag
det är
minst
i alla fall
2.
Det är minst 2.
Det är minst 2.
Jag vet att det är 2.
Men jag vet att det...
Alltså, vi har ju tiramisu och knät.
Ja.
Men det kan vara.
Det kan finnas en gång tidigare också.
Ja, det är sjukt. Det är sjukt. Så, eller så är det tredje gången gilt. Men de måste ju mötas.
Ja, nej, men det måste de ju absolut. Hur tror du den matchen ser ut om vi leker med tanken att det är Tony Ferguson, Khabib, vem vinner?
Alltså, den är så tuff. Det skulle ju kunna bli så att Khabib brottar ner han och kontrollerar han. Men Ferguson är farlig på marken, bra på att ställa sig upp, svår att ta ner. Jag säger Ferguson i den.
Mm. Ja, alltså jag tror det också. Ja. Precis det du säger. Han är otroligt farlig från rygg. Och ja, därför funkar ju hans fighting-stil. För han skiter ju fullständigt ifall någon försöker sig på en nedtagning. Han är ju inte rädd för att ligga på rygg.
Nej, och sen är han ju bra brottare. Liksom. Ja. Så han kan ju försvara sig också. Så, nej, men jag säger Ferguson på den. Men ja, alltså mot Khabib, man vet aldrig. Alltså, jag ser en som favorit mot de flesta, men där, ja. Det är roliga matcher. Oj, oj, oj. Den viktklassen nu är så spännande.
Ja, jag kan köra hela topp 15 bara. Jag rabblar inga nummer, men vi går från 15 och ner bara så att vi vet vad som finns där. James Vick, Islam Makhachev, Alexander Hernandez, Gregor Gillespie, Charles Oliveira, Paul Felder, Kevin Lee, Anthony Pettis, Edson Barbosa, Alaia Quinta, femma Justin Gaethje, Donald Cerrone, Conor McGregor, Tony Ferguson, Dustin på interim och första plats, champ Khabib.
Ja, precis. Ja, men det var ju den rangen jag hade i huvudet där. Just att Conor räknas ju inte, så Gaethje är ju näst i tur. Om inte Ferguson skulle gå igen. Och sen tycker jag... Någon jag är intresserad av vill se med där, det är ju Gillespie. Jag vill se hur högt han kan komma, vilken potential han har.
Verkligen.
Så ja, nej, men det är de, ja, det är spännande matcher.
Ja, lättvikten har ju varit en riktigt tung viktklass trots sitt lätta namn, om man nu säger så. Så är det ju en riktig tung viktklass, alltså. Ja. Nej, men det är ju bara att se fram emot nya matchningar som görs. Det är ju super, super spännande.
Ja, absolut.
Det är super spännande.
Allt.
Det var dags att sätta ett bälte på spel. Och det var då damernas flugvikt. Det var Valentina Shevchenko som skulle ta sig an Jessica Ai. Ja, två ronder gick den matchen och det var stenhårda sparkar mot magen som öppnade upp ronde 1, kan vi säga i alla fall, ifall vi börjar i den änden. Vad tyckte du om första ronden?
Ja, alltså, det var ju Shevchenko i överlägsen. Sparkarna, otrolig kraft, otrolig precision, går in i clinch, tar ner väldigt lätt. Stark, vrider om, teknisk, alltså allt överlägsen, och sen ja, överlägsen på marken också. Det var, jag brukar säga, det var som en man mot en pojk, nu får jag säga det var som en kvinna mot en liten flicka. Ja, men det var storleksskillnad och det var teknisk överlägsenhet, så det. Och det var ju redan innan man, okej, jag ser inte jag ska vinna.
Nej.
Alltså det är sån skillnad. Så det går liksom inte. Jag tyckte man såg det väldigt, väldigt tydligt redan i första ronden att det här går inte.
Ja, och rond 2 öppnades ju upp och det var ju en huvudspark från Hell som släckte Jessica Ai på samma sätt som Jimmy Manoa blev släckt i Globen på Desco Main Event. Och tog lång tid för Jessica Ai att komma tillbaka. Och där har vi det med programmera med kroppssparken, och när öppningen väl var där, då var det bara att skicka den rakt upp i huvudet.
Ja, alltså det var obehagligt att se återigen, och det är sån kvalitetsskillnad på de två, så det blir så här nästan. Och nu får vi ändå säga att Jessica Ai var första.
Ja, var rankad detta.
Ja, första titelutmanare. Men det kändes liksom inte ens fair.
Nej.
Är det här det som är närmast, så är det är ju bara att lägga ner. Nej men det blir ju inte spännande ens.
Nej, jag sitter här och tittar på rankingen. Jag vet liksom inte riktigt vem som hotar Valentina Shevchenko. Får ju lyfta att Caitlin Chokogian och Joanne Calderwood, sexa mot tvåa i Chokogian, gick ju match, var första matchen på UFC 238. domslut gick till Chokagian. Och det rådde väl lite delade meningar där ifall det verkligen skulle gått till henne eller inte. Men hur som, det var hon som klev ut som vinnare och hon är då tvåa. Är det den matchen man gör? Är det inte den matchen man gör? Nu vet vi att UFC 238 var ju stacked, som de säger, från top to bottom. Och jag vet inte, jag triggas kanske inte av Caitlin mot Valentina direkt.
Nej, men vad triggas du av där?
Ja, det är det jag försöker titta.
Jag försöker hitta på någonting.
Då kör vi rankingen igen då, från 15 och neråt. Pollyanna Botello, Paige VanZant, Maisie Barber, Mara Romero Borrella, sen har vi Montana De La Rosa, Andrea Lee, Tia, Jennifer Maya, Lauren Murphy, Alexa Davis, Joan Calderwood. Nummer 5, Roxanne Modafferi, så har vi Jendrejczyk 4, Carmouche och Chokagian och Jessica Ai. Det är de som vi har där. Nej, jag vet inte. Jendrejczyk, nej, inget intresse alls av att se henne igen mot Shevchenko. Jag tror att Shevchenko, om de möts igen, här får vi inte glömma heller att så fort någon är defensiv mot Shevchenko, då går det oftast tiden ut. När folk väljer att gå på Shevchenko, då blir det också avslut. Mm. Och jag tror att Jendrejczyk är för smart för att agera storm mot Shevchenko, så jag tror inte att hon gör det, så det blir nog ett domslutsvinst kanske. Men skulle hon agera lite storm, då tror jag faktiskt att Valentina Shevchenko släcker henne.
Ja, jag tycker hon är mer komplett. Absolut. Men hon ser livsfarlig ut, och klassskillnaden vid klassen. Sen har vi varit med om det tidigare i UFC i vissa viktklass, att ja, det är klassskillnad, men sen kommer det någon som lyckas vinna, och så helt plötsligt så ändras allt om. Det är galet, men det har ju skett ett par. Henna bara, var väl
verkligen
så här som liksom, okej, det går inte att vinna mot han, och sen försvann han. Typ.
Ja, det går ju att säga om Ronda Rousey också.
Ja, precis.
När det hände så var det helt över. Och då såg man väl den extremt stora luckan, och att det låg galet mycket hype bakom henne. Lite svårt att se att det skulle vara så med Shevchenko. Men jag håller med. Det jag tror här är lite att Shevchenko är utvecklingen i den viktklassen, och jag tror att det kommer ta ett tag innan det kommer en ny sån, så här, ett step up och ett stort kliv upp i den divisionen som förändrar gamet, för jag anser att förändringen av gamet händer då och då. Shevchenko är en av dem som förändrar gamet med sin stil. Och jag menar, bara att hon gick tiden ut mot Amanda Nunes en viktklass upp, det säger oerhört mycket om Shevchenko. Nej, men verkligen, och jag, alltså, det var såna, för mig var det mikromarginaler som gjorde att hon torskade. Första matchen tycker jag till och med att hon vann mot Nunes.
Hade hon varit lite smartare, så hade hon verkligen, tycker jag, vunnit den ännu. Men jag tycker hon vann.
Ja, men det var lite som du och jag pratade om. Jag vet inte om vi gjorde det här i sändning eller efter sändning, men det var här, vem i den här viktklassen vill egentligen upp och möta henne? Och min kommentar var att Maisie Barber, som just nu är rankad 13, har ju sagt att jag kommer vara den yngsta champion i UFC, jag kommer ta ett bälte. Ja, hon måste utvecklas jävligt mycket om hon ska klättra upp i rankingen och sen sno bältet från Shevchenko, för jag ser just nu ingen i den topp 15 som ens, alltså, som ens är ett hot.
Nej, jag ser inte heller ett hot.
Nej.
Sen med det sagt, GSP förlorar mot Matt Serra, så. Men det är det som är lite problemet. Först den viktklassen och damerna, det är inte så många som sitter på det här one punch knockout. Mm. Utan du måste ju vara den bättre fighten. Och det är det jag har så svårt att se.
Ja.
Så nej, jag tror hon kommer vara champ ett bra tag.
Jag tror det med. Jag tror verkligen det också. Henry Cejudo klev upp en viktklass för att göra det flera har gjort före honom, och det är att knipa ett bälte i en annan division. Hans senaste match, det var mot TJ Dillashaw, som valde att gå ner. Den matchen var slut på cirka en halv minut. Henry Cejudo fick möjligheten att fighta som det vakanta bantamviktsbältet, och TJ har åkt fast för doping och är nu borta i 2 år. Han mot Marlon Moraes, superspännande match på förhand, så trodde jag att Moraes skulle vara en bättre fighter, och jag tycker att när ronde ett öppnades upp så tyckte jag att Moraes verkligen också var en bättre fighter. Han slaktade Cejudo med de där bensparkarna, och jag tänkte att det här kommer inte bli en jättelång match för Cejudo. Vad var dina tankar när första ronden var igång?
Nej, men jag håller helt med. Jag sa ju det och innan där. Fördelen desto längre matchen går kommer gå till Cejudo. Men det kändes som att okej, det här, ett avslut ligger i luften.
Mm.
Sjuka sparkar.
Mm. Ja, det var helt otroligt. Och jag måste säga, jag är inget värsting-fan av Cejudo. Jag tycker att han är en speciell karaktär. Men efter den här matchen, vi ska såklart kliva in i rond 2, så måste jag bara säga, jag är så oerhört imponerad av Henry Cejudo. Alltså.
Ja, ja, verkligen.
Fan, vilken atlet.
Ja, vilken atlet. Och jag var lite chockad, för det jag kände var Moraes, att det var det här, han kände så lugn också. Det var inte, visst, han tar i allt vad han har på sparkarna, men det var inte så jättehögt tempo i första. Han kände sig taktiskt med, och jag kände så här, okej, han kanske kommer att orka.
Mm. Ron 2 drar igång, och där börjar också vändningen.
Ja, det var
mycket thai clinch knän ifrån Cejudo. Jag är nästan förvånad över att Moraes fastnade och tog så många knän i den clinchen.
Ja, men det är den där brotta clinchen.
Ja.
Vi hade ju en kommentator från USA där, som satt och kommenterade DC, va? Som också är känd för den där hänga runt nacken och slå uppercuts. Och det var imponerande Cejudo. Helt plötsligt bara kom in haltande in i andra ronden och bara okej, full fart framåt. Och började gå framåt, och som säger, knäna träffade med en hel del uppercuts och bara gick ner Moraes. Så det, jag tycker lite synd om Moraes att just det här, det blir som hans polare Edson. Det är fantastiskt. Det är så sjukt bra, så explosiv. Man bara wow. Men tyvärr faller det när folk sätter press. Och det var ju det som hände nu. När han hamnar under press så visar sig vissa brister. Som du säger, han hänger ner med huvudet, fastnar i clinchen och så blir trött.
Jo, han vart ju helt nedbruten av Cejudo.
Ja.
Alltså helt nedbruten. Och i tredje ronden, då var det, ja, men det var en enkel spårig fight, och Cejudo bröt ner Moraes allt han kunde, och ja, med bara 9 sekunder kvar i gånggången på den tredje ronden, då var det över. Det var, pressen var för mycket, och domaren klev in och stoppade upp det.
Ja, det kändes inte som han ville vara med heller där. Det kändes nästan som han sökte en väg ut några gånger där. Att han, det här går inte, jag orkar inte. För det var Cejudo satt en sån press, och otrolig dominans. Väldigt, väldigt kul.
Han blev körd i rullstol efter matchen. Henry Cejudo, måste ju tilläggas. De där low kicksen hade tagit oerhört mycket. Han kommer nog ha problem att gå de närmsta dagarna. Men återigen, jag måste säga, jag må ha mina åsikter om Henry Cejudo. Ibland är hans personlighet och hans stil. Men alltså som fighter, det är verkligen hatten av. Jag är superimponerad av Henry Cejudo. Och jag ser verkligen fram emot nästa match, för det imponerar bara inte mig vad han gjorde där. Det som imponerar mig är verkligen hans utveckling från match till match till match. Alltså han har förändrat sin stil så oerhört mycket.
Ja, det är det jag alltid brukar lyfta fram liksom. Och det fortsätter man utvecklas hela tiden och blir bättre och bättre, då liksom sky's the limit. Det är när man slutar utvecklas som, ja, det är då det börjar fallera. Men han utvecklas, som du säger, hela tiden. Och alltså från hans första match mot Demetrius till idag, så ja, det är som en ny fighter. Och det är väldigt häftigt, för det är det här, jag tror, jag menar, om vi tar DC som också jag tränar med, och så att de har blivit bra i en idrott. Otroligt bra. Och så okej, jag tar samma tankesätt och bara applicera det på en ny idrott. Så de förstår hur det går till, hur man liksom så här utvärderar sig själv, hur man tränar medvetet, hur man hela tiden analyserar, hur man letar brister, hur man täcker till brister, hur man konstant försöker bli bättre. Och ja, han har ju verkligen gjort det.
Ja, och jag håller verkligen med från matchen mot Dimitrius Johnson. Jag måste nog också säga att jag tycker nog att han har gjort en oerhörd förändring, alltså från andra matchen mot DJ också. Det har tagit ett sånt otroligt kliv upp, och sen TJ och sen nu det här. Men det är någonting i den här matchen som var utöver det vanliga. Det var så jävla bra. Alltså det var verkligen nog bara så enkelt att summera. Det var så oerhört imponerande och så bra. Jag vill bara lyfta, för vi har fått en fråga. Och det är från William Strelin som har mejlat oss och säger så här: vad är er åsikt angående Henry Cejudo? Bra fighter eller endast en clown? Tycker personligen att han framgår som en otrevlig clown. Och det här är då hans förspel med allting som han gör med olympiska guldmedaljen och allting. Dina tankar runt den?
Ja, så fantastisk fighter, fantastisk och en atlet och idrottare, så jag beundrar han för det. Sen har jag inte så mycket egentligen åsikter om hans person, jag är inte så insatt i han. Jag tycker bara jag fokuserar på den biten, sen kan jag fokusera på hans eftersnack. Men det kan vi inte
det kommer. För ja. jag kan förklara vad det är som gör att jag har stört mig på Cejudo. Och det är när han var med i Ultimate Fighter, så pratar slänger han med citat och förklarar hur man ska vara som atlet och som människa. Och sen har han gått in och ändrat på det. Och just nu känner jag lite att han har blivit en... Han gör mycket som Ali Abdelaziz säger till honom. Så han har frångått den här stilen som han lyfter till skyan om hur man ska vara en bättre människa och en bättre person samtidigt som man är en bra fighter. Sen går jag inte runt och irriterar mig på det han gör, utan han skapar en hype och han skapar en show, och det tillhör liksom. Han är ingen Colby Covington. Han gör det ändå på ett sätt så att man är så här, okay, men det blir komiskt. Han klär på sig en roll och en attityd. Om han gillar det, om han känner att det funkar, go for it. Det enda jag tror att jag är lite så här trött på med honom, det är den här när man ska förklara hur man ska bete sig för att bli en bättre människa och sen inte riktigt leva efter de grejerna själv. Man märker när sånt kommer från hjärtat och när det inte gör det. Med det sagt, återigen, fan vilken fighter. Jag börjar säga att med den här matchen så känner jag att jag personligen börjar nog sätta mig lite på the hype train vad gäller Cejudo, för jag tror till och med att det kan bli knepigt för bantamviktarna just nu att bli av med honom. För när man kan gräva djupt på det sättet som han gjorde där och vända den motgången som han hade i rond 1 till vinst. För hade det varit, vi ser ju vad som hände med Moraes. När det blev för jobbigt, då bröts han ihop. När det blev för jobbigt för Henry Cejudo, på något sätt lyckades han istället att växa.
Ja, det är lite också att när gastanken tar slut, då är det ju, jag har sagt det, först var väldigt explosiv och sen var Brasse inte bra, inte bra för att kunna pressa sig och ha en monsterkondition. Men sen ska vi säga det också att det är inte långt bort att Borais vinner den här matchen.
Nej.
Alltså
absolut
det
inte.
Är inte långt borta. Det är en huvudspark, det är ett slag, det är det är små marginaler. Vi såg ju även Cejudo wobblade ju till där i slutet på första ronden, och ja, hade man haft kanske en minut till där eller något liknande, så ja, men absolut, jag tror han kommer kunna leverera i bantamvikt. Sen ser jag många hot. Mm. För den viktklassen är också packad med kvalitet.
Det är den definitivt. Och eftersom att jag redan har rabblat topp 15, då kan vi lika gärna göra det här också. Thomas Almeida 15. Sen har vi Alejandro Perez, John Dodson, Rob Font, Cody Stamann, John Lineker, Peter Jan som var på den här galan också såg riktigt bra ut. Corey Sandhagen gick för några galer sen såg riktigt bra ut. Jimmy Rivera, Cody Garbrandt, Dominic Cruz femma, fast just nu skadad. 4, Pedro Munoz, 3, Sterling, Rafael Assunção och så då Marlon Moraes, och numera Henry Cejudo, the champ i bantamvikt. Och han hintar lite om att han inte ska gå ner kanske. Det verkar som att han sa det på presskonferensen, att han har lite problem med viktnedgången till flugvikt. Ja. Så det är inte 100 att han kommer gå ner.
Nej. Det är lite tråkigt också för flugviktarna, för den viktklassen överlag. Mm. Känns ju lite utdöende.
Jo. Det... En intressant grej jag bara vill lyfta lite snabbt, det är det att alla som har gått för champ som har gått upp har lyckats.
Ja. Ja.
Alla har lyckats.
Det är coolt.
Ja. Är det ett tecken på att folk ibland kanske klipper för mycket vikt?
Ja. Alltså de dominerar, de är ändå champ i sin viktklass också. Så.
Men lyckas komma upp med någon form av extra power. Alltså.
Men jag tror också kanske, ja. Jag tror ju också de som går upp självklart är en större variant än. För vi såg ju Max lyckades ju inte.
Nej, nu var inte det var den enda. Ja. Just det, där har du rätt. Ja, det var den enda, precis, som inte lyckades.
Så det är... Jag tror ju också att de, för det första är de större, så det passar dem ganska bra att gå upp. Och det verkar ju uppenbarligen vara bra då att vara stor i sin egen viktklass, eftersom de är champs där. Och sen tror jag de gör det också när de märker att de har möjligheten. Mm. Att det är okej, okay, här har jag faktiskt chansen att gå upp. Ja, det är inte så många som har utmanat John Jones än underifrån i en första match.
Nej. Nej, jag tror inte han och Adesanya håller på och tjabblar lite fram och tillbaka, men den är en bit bort.
Precis, det är en bit bort. Och sen är det ju de här viktklassen är det ju lite lättare att gå upp. Alltså jag tror inte vi kommer att se många 70 kilos gå upp till 77 eller 77 till 84. Det är...
Nej.
De är ju tuffare. Ett större hopp.
Mm. Ja, och fan, vad gäller Daniel Cormier, det är ju en gammal tungviktare som valde att gå ner.
Ja, men verkligen.
Mm. Ja, det råder spännande tider. Vi får se vad som händer i framtida matcherna i bantamvikt. Men vi glider in lite på intervjuerna. Det var ju där vi kom in, och det är väl det att han vill ha heavyweight money. Och hela den biten. Och han kallade ut 3 namn. Jag är väldigt förvånad över namnen han kallade ut. Jag tyckte det kändes helt menlöst. Dominic Cruz, Cody Garbrandt och Uriah Faber. Faber har aldrig ens varit mästare i bantamvikt i UFC. Han har pensionerat sig. Nu är på väg tillbaka och ska möta Simon Perez, tror jag han ska möta. Den matchningen får jag inte ihop alls. Och Dominic Cruz är ju för övrigt skadad just nu borta.
Ja, Cody Garbrandt. Alltså, du är champ.
Ja.
Nej, men alltså, jag sa ju det efter det här. Jag tyckte ungefär det var som Tyron Woodley. När han hade vunnit mesta bält och de bara, okej, okay, ska du möta nummer 1 rankare Steven Thompson nu? Eller, jo, det var nog Thompson då. Nej, nu vill jag inte möta han. Jag vill ha Money Fight. Nick Diaz. Bara, ja, han är avstängd liksom. Så det kändes bara aslöjligt, hela den processen. Så jag så här, jag tycker han ska möta de som faktiskt står på tur. Som sagt, Sterling är rankad 3 och det var han såg fantastisk ut, så ja. Varför inte nummer 3?
Jo, Garbrandt också. Han har 3 förluster på rad. Han har blivit knockad 3 gånger. Första Dillashaw mötet rond 2. I andra mötet var det rond 1. Senast mot Munoz i rond 1. Alltså att kalla ut en person som har 3 förluster i ryggen. Jag vet inte. Han menar att han vill ta legenderna. Men jag tycker inte, jag var inte ett fan av den utkallningen där. Men
det
var
bara konstigt. Ja. Jag tror ingen blev, vad taggad jag blir på att se den matchen.
Nej, nej.
Alltså den här legendstatusen måste man ju bygga upp på något sätt. Det går inte att bara, men nu blir jag champ, nu är jag legend. Nej, det krävs lite mer.
Jag håller med, jag tycker det var jättekonstigt. Och han har väl, och det här jag menar med att jag tror att det är lite så Ali Abdelaziz grejer, att kalla ut de här, säger att du vill ha de här typ av pengarna. Och det var lite det du sa också när vi var klara. Man är inte så intresserad av att höra vilka pengar folk vill tjäna. Jag håller med, jag tror att publiken är inte så intresserad om att han vill ha heavyweight money eller vad det nu är. Alltså jag...
Nej, det blir jätteoskärmigt. Folk vill se idrottare, de vill se fighters, de vill se lite skitsnack, de vill se hela den grejen. Så för säger man då, jag är ute efter pengarna, och så börjar jag, då tänker man, men nu gör han det här bara för pengarna.
Mm.
Och redan där tappar han ju. Det är bättre att han börjar utmana folk och säga, men Dominic Cruz, du är en soppa, bla bla bla. Börjar bygga upp det så.
Mm.
Och sen kan han gå till Dana White och sitta i ett privatrum och säga, jag vill ha massa betalt för den här matchen. För nu har jag hypat den rejält. Man börjar inte säga att jag vill ha pengar och sen börja hypa en fight.
Nej. Nej, jag håller med. Jag... Nej, det... jag har aldrig varit ett fan av hela den biten. Med...
Nej, och jag undrar om någon är det.
Nej, jag tror ingen tittar. Jag tror inget fan av sporten är ett fan av att lyssna på jag vill göra tungviktspengar. För då börjar man tänka, men är du värd tungviktspengar? Säljer du så mycket PPV om det nu är? Alltså hur många går in? Det är de frågorna man börjar ställa sig själv.
Man ser inte om vad de tjänar som... Alltså vad de ska tjäna.
Nej.
Det triggar väl ingen och säger, ja, men gud vad roligt, det här är en match som massor med pengar.
Mm.
Han fick jättebra betalt för den här, nu är jag jätteintresserad. Det bryr jag väl inte ett dugg om.
Nej.
Alltså lönelistan spelar ingen roll som ett fan.
Nej, det gör det verkligen inte.
Så hypa fighten först och sen återigen, det där är riktigt. Alltså det... Ett så här beef, om det ska vara det, och något slags tjav, det måste ju komma naturligt.
Mm.
Det går inte bara att konstruera det och så, ja men, de som man utmanar nu, det är inget otalt där.
Nej. Nej, då, nej. Nej, det är mycket nej här för
att
mig.
Att han ska bara börja liksom hålla på med Raya Faber och börja trash talk. Bara, alltså han har varit borta, jag vet inte hur länge.
Ja, han gick ju på, nej, den utmaningen är för mig, den är jättesnurrig. Jag vet inte vad han vill bevisa. Jag vet inte ens vad jag, men då blir frågan istället här. Vad gör ju Raya Faber värd en titelchans?
Ja, men precis. Det är ju massor alltså, sådana frågor som bara är jättekonstiga.
Varför ska Cody Garbrandt ha en titelchans med tre förluster i ryggen?
Ja, men det är ju jättekonstigt.
Ja.
Så, ja.
Nej, jag har ingen aning vad han tänker. Jag tänkte att vi ska ta en titt på rankingen här vad gäller, nu ska vi se, mellanviktsrankingen och lätt tungviktsrankingen ska vi kolla in. Och det har att göra med att jättemånga just nu väljer att kliva upp till lätt tungvikt. Senast i den ordningen är Chris Weidman som är rankad 7 i mellanvikt. Han väljer nu att ta sig upp till lätt tungvikt. Och då har vi ju både Luke Rockhold som kliver upp, ska möta Blahovic väldigt snart. Vi har, vem mer?
Ja, men det är...
Thiago Santos, Anthony Smith har klivit upp, Eric Anders klev upp också. Så det är ett gäng med folk som sticker upp till den viktklassen.
Och så får vi lyfta, som vi pratade om, det var ju förra gången nu. Eller var det förra? Det var förra. Joel Romero. Kommer han någonsin tillbaka?
Ja, det är frågan om han kommer göra det. För det var lite det som vi spekulerade i tidigare också. Med tanke på den här... vinsten som han fick vinst via dom, han hade ju tagit kostskottet, det var kontaminerat, ja, helt enkelt, det här kostskottet var kontaminerat, de gick in i rätten i det här och han har fått, jag tror det var 24 någonting miljoner dollar,
ja.
I min mening, jag vet inte ens varför Joel Romero ska gå en enda match till UFC med de pengarna.
Ja, det skulle vara att han tycker att det är kul.
Ja.
Men han har haft sin idrottsliga karriär och jag tror många brottare kanske kommer till MMA också för att jag sliter röven av mig väldigt väldigt länge. Jag har vunnit OS eller jag har varit med i OS och jag har inga pengar. nu vill jag fightas MMA och faktiskt få betalt för allt slit jag lagt ner. Jag vet DC, när jag pratade med honom, han sa aldrig, jag bara, men brottning var min passion, det var min kärlek, det var min idrott. MMA är det jag kommer
tjäna pengar på.
Precis, det är det jag kommer ge till mina barn, min familj, det är därför jag gör det här. Så sen är det ju självklart en njutning för dem också, men ja, han är ju lite äldre också, han har varit med ett bra tag, svårt att klara vikten, alltså nej.
Ja, vi har ju snackat länge om att han kanske till och med borde gå upp till ett tungvikt. Nu är det 24 miljoner dollar, så vet jag inte ens varför han skulle kliva upp. Vi har fått en gäst in i
sällskap.
Studion. Valdo, välkommen in, 40 minuter in i sändningen. Men Joel Romero, vi flyger in på det direkt, dina tankar där.
Alltså, jag skulle vilja säga två grejer.
Vänta, vänta två sek. Där är ditt ljud på, nu.
Nu är mitt ljud på. Jag skulle vilja säga två saker. Det går ju faktiskt att applicera både på Joel Romero och på mig. Han är ju ett år yngre, jag tror. Fint folk kommer tydligen sent. Och som Mange sa, han sadlade garanterat om karriären till MMA för att göra pengar. Och indirekt kan man väl säga att han tjänade ju pengar i sin MMA-karriär, eller i samband med den i alla fall. Mer än väldigt många. Ja, jag vet inte vad man ska säga om Joel Romero. Jag läste till mig att det var 27 miljoner dollar. Det är bara dryga 30 miljoner dollar, eller 30 miljoner kronor till. Det är helt galet.
Det är sjuka summor.
Bara en liten diff här miljoner. På den där. Men alltså, jag kan uppriktigt inte fatta varför han skulle gå en match till. Och jag ska säga det brutalt ärligt. Jag tror att när man är över 40, och som många sa, så här, gjort OS, gjort ett gäng VM, alltså han har ju en, så att säga, idrottskarriär bakom sig som han är värd att liksom fira. Varför ska han slåss när nu dessutom har fått pengarna? Han kommer ju typ kunna, jag vet inte, köpa ett vitrinskåp för sin nästa paycheck.
Ja. Ålder 42 då. Han är född 1977. Han har 13 vinster totalt. Han har torskat två matcher mot Robert Whittaker, som just nu är den nuvarande mästaren. Och det sjuka är också att Romero hade ju varit interim champ ifall han inte hade schabblat med just vikten när han knockar Joel Romero i rond 3. Luke Rockhold, när Romero knockar honom i den tredje ronden. Då hade han haft möjligheten till bältet, men blir man sugen på att se Robert Whittaker Romero del 3? Jag personligen säger nej på den, Valdo.
Nej, jag är inte så här superpeppad. Vi har sett lite vad Romero har att komma med till bordet. Framförallt har Whittaker sett det, och han vet hur man hanterar det nu. Man biter i tandskyddet jäkligt hårt.
Och överlever low kick som förhoppningsvis slutar i rond 2.
Någonstans där. Det är väl det. Nej, jag tror också ärligt att Joel Romero, den enda motiveringen, motivationen för honom att fortsätta, det är att han tog aldrig ett OS-guld, han tog ett OS-silver. Så att något guld skulle han väl vilja ha då. I egenskap av ett bälte. Men jag tror att han på riktigt kan vara ledsen hela vägen till banken varje dag.
Ja. Och återigen så tror jag, han är ju väldigt god vän med John Jones också. Och han har svårt att klara vikten, och som jag har sagt många gånger, när motivationen inte riktigt finns där, det första som man slutar med, det är att gå ner i vikt. Det är den jobbiga, det är det alla säger, det är den jobbiga biten, när man säger, jag vet inte hur mycket hjärta jag har kvar fightingen, viktnedgång, jag skiter nog i det här.
Jag kan skriva under på det här. Ungefär 3 miljarder procent.
Ja. Så jag tror, eftersom han inte ser ett möte med John Jones heller, så då säger jag tror att det är färdigt.
Ja, jag med. Nu är det inte som att han är 32 och har vunnit de här millarna och ändå kan liksom sträva efter bältet, så ja, men då är vi eniga. Fan, ta de här pengarna och skratta hela vägen till banken nu.
Ja, och då har vi den här viktklassen som bara och det här satt vi och pratade om. Det var faktiskt Valvand med just det avsnitt, men jag sa att jag är orolig att mellanvikten kommer bli den nya 93an. Att den kommer börja tömmas ut. Och det här var väl några månader sedan. Det var vårt fjärde avsnitt eller någonting. Och nu märker vi ju. Anthony Smith försvann. Inte att han var någon stjärna i viktklassen. Men han försvann. Santos försvann. Luke Rockhold försvinner. Wideman försvinner. Och det är ett generationsskifte. Då har vi kanske Joel Romero försvinner.
Ja, jag kan ju dra, topp fem. Ja. Jack Hermansson är femma. Sen har vi Calvin Gastelum, Luke Rockhold, Joel Romero, Adesanya Interim, och så har vi då Whittaker Champ. Ja, det kan ju bli så att två pers försvinner. Tvåan och trean. Trean ska ju försvinna, för han går ju upp mot Blavich här, ja, väldigt, väldigt snart. Så vi kommer nog ha en Jack Hermansson på tredje plats utan att egentligen ha gått någon form av match, så fort de bara gör skiftet i det här.
Ja.
Ja, det, nu är det ju istället mellanvikten som för typ två år sedan, precis innan de klippte Musashi, så att mellanvikten, ja, är just nu den bästa divisionen i hela gamet. Ja. Nu behöver de nog få tillbaka Musashi ganska snabbt när det försvinner så här mycket folk från den viktklassen.
Alltså jag ska väl slänga in en liten observation. Det vi klagade på, har klagat på de senaste två och ett halvt åren i lätta tungvikten, det är ju att det är samma gäng som harvar liksom i toppen. Och att de som är under kommer inte riktigt i kapp. Nej. Det gänget som går från mellanvikten upp till lätt tungvikt nu är det gänget som inte harvar i toppen utan inte riktigt kommer i kapp. Rockhold, det har inte gått så bra efter att det gick dåligt. Nej. Weidman, det har inte gått så bra efter att det gick dåligt. Nej. Romero har det så bra oavsett anledning. Damien, farbror, Chakare, farbror, etc.
Ja.
Ska då de hoppa upp till en viktklass som redan har den problematiken? Det är inte som att det är någon superblodtransfusion in i 93an. Gud vad bra den kommer bli nu när de här som inte lyckades i viktklassen under går upp.
Nej,
det är lite konstigt.
Och det är, alltså, det är inte så många som fyller på som är så här jätte, alltså Derek Brunson, Cannonier, Tavares, Carlos Jr, Uriah Hall, David Branch.
Oh, nej. Det,
alltså det är ingen man triggas. Alltså det är Paulo Costa där.
Han var väldigt, precis det jag tänkte.
Väldigt intresserad av, men han har ju vissa problem nu.
Han kan eventuellt få 27 miljoner om man lyckas bevisa hur hans kosteskott funkar. Mm.
Och då var det tack och hej Paulo Costa. Men han är ju,
tror du det ändå?
Ja, han är ju väldigt intressant. Och jag skulle vilja se mer av han. Men verkligen, som sagt, han får ju se till att lösa
ett par prylar.
Ja.
Ja, nej, det är, ja, vad kan man säga, mellanvikten börjar ju tappa, men det öppnar ju upp en bra potential för ett svenskt bälte.
Ja, alltså om jag tittar på viktklassen och sätter in Jack Hermansson,
han ligger bra till där alltså.
Då är han topp tre. Han kommer ha svårt för Whittaker, han kommer ha svårt för Adesanya, men jag ser han vinna mot resten. Alltså Cannonier, Brunson, Nej.
Gastelum potentiellt. Ja. Det är en jämn match, men det är absolut.
Precis, jag glömde faktiskt Gastelum i det där, men jag ser, jag tror han vinner mot Gastelum.
Jag tror att det kan bli Gastelum mot honom i Danmark.
Ja, det tror jag också. Han har ju bett om den själv och han gjorde ändå UFC en liten tjänst här sist, så.
Och sig själv samtidigt.
Ja, win-win. Precis.
Definitionen av en win-win.
Så jag säger absolut att han kan få Gastelum i Danmark. Det vore så kul.
Men kort summering, krisen som vi hade i 93an har också alltså flyttat till klassen under. Det är inte som att 93an är räddad, utan
Nej, den är långt ifrån räddad.
Då skulle jag bara vilja slänga in att UFC med andra ord har två viktklasser i snittet av hur stor en fighter är, som ärligt talat inte mår så bra.
Nej.
Det är lite oroväckande om man kör Illuminati på det där.
Vi satt just innan här och pratade lite om Shevchenko också.
Ja.
Och hur den viktklassen har en otrolig topp.
Shevchenko kan göra en John Jones i den viktklassen.
Ja.
Det är inga konstigheter.
Nej, alltså om man menar att Yesgai var första utmanare och det såg ut sådär.
Då ska man ta det skitlugnt där, som jag håller på där.
Det som är skrämmande där också är att Shevchenko har sagt att hon vill vara väldigt aktiv. Så det betyder att hon kan rensa ut den divisionen på 3 år om det inte kommer mycket ny talang in i den viktklassen, så är den helt utrensad inom loppet av 3 år. För hon verkar vara redo att gå både 2, 3 eller 4 matcher.
Det är lätt att gå matcherna med sig över där.
Med lite humor, men alltså hon skulle kunna rensa den där på 1 om bara alla atletik commission säger, det är lugnt, du har dina 21 dagar mellan matcherna, så kör vi. Det såg sjukt ut liksom.
Ja, det såg sjukt ut. Det var klassskillnad.
Ja, det var fan hög- och lågstadieskillnad liksom. Hoppa över mellanstadiet där.
En sista lyft innan vi... Jag ska se, jag gick ut med lyssnafrågorna väldigt sent idag, så vi får se om vi ens har hunnit få in några. Men lätt tungvikt däremot, intressant är att Alexander Gustafsson har fallit ner till fjärde plats. De har inte tagit bort honom än, utan han ligger kvar i deras rankingsystem trots att han är pensionerad. Däremot Jimmy Manua är helt borta. Rakic är inne på elfte plats. Så... Ja, det verkar som att UFC inte riktigt vill släppa taget om Alexander Gustafsson.
So you're telling me there is a chance.
Vi får se. Vi får se.
One in a million.
Just go, man.
Intressant fråga när vi ändå snackar viktklass. Det här från Daniel Larsson. Vilken viktklass anser ni personligen är den bästa / farligaste? Mange?
Jag säger lättvikten.
Valdo?
Wow, ja, det är lättvikten eller... bantam. Lätt eller bantam skulle jag säga.
Men du måste säga en. Det var det som var frågan. Då.
Små killar som inte äter chipsvikten. Är det. Det är typ beroende på om det blåser motvind eller inte.
Ja.
Ja, den här får du ta. För vi har redan diskuterat det. Från Emil Wallhecki. Och det är, hur bra är Henry Cejudo egentligen, Valdo?
Alltså jag tycker uppriktigt att Henry är så bra som de hypar. Jag har nog sett på det väldigt, väldigt tidigt. Sen har ju vissa människor liksom issues med hans kanske inte alltid helt super strömlinjeformade personlighet. Men om man tar bort det och bara tittar kallt på vad killen levererar och presterar och hur han har gjort det genom en hel karriär. Jag var ganska tidig med att säga att han kommer slå Demetrius beroende på om man får möta honom två gånger. Och det var faktiskt exakt vad som hände. Sen om det var överlägs eller inte, men han vann ganska tydligt. Samma med Dillashaw var inte så där superroll där heller. Jag tror att han på ren inställning, inte längre på fysik, men jag tror att han uppriktigt kan ge Holloway bekymmer. För Holloway har inte knockoutkraften som ärligt talat som Alan Rice har. Frågan är, jag säger inte att han slår honom, jag säger att det kan vara en mycket, mycket, mycket jämnare match än vad folk tror. Och då är han bra.
Det hade varit väldigt coolt om han nu, för det är något som triggar mig. Han skiter i att försvara den här bantavikten.
Han bara, jag ska upp.
Ja. Nu ska jag bli triple champ. Triple C. Eller han blir då...
Quadruple, det låter inte lika bra. QC.
Nej, vi sa triple C.
Ja.
Det är en sån jag rappar tills namn. och så... Nej, så vinner han. Försöker han utmana. Max.
Men han hintade ju om det.
Jo.
I allt det här. Och, det tror jag, och det är det som är så tråkigt, för att på grund av de här dumma utmaningarna som han gjorde med Cruz, Faber och Garbrandt, så föll liksom det andra i glömskan, att han också hintade om att gå upp en viktklass.
Jo.
Vilket är mycket intressantare, istället för vad fan ska man utmana någon som Faber har tre torsk på rad i form av knockout och Garbrandt? Alltså, det är helt ointressant.
Ja, jättekonstigt.
Han kunde utmana BJ Penn där också.
Legenden,
I wanna kill legends. BJ, where are you?
Dead.
För länge sedan.
Och UFC har för övrigt sagt att han kommer inte få en chans till BJ Penn.
Bara
för att klara det. För det, det var nog den bästa nyheten jag fick den här.
Det är hemskt.
Har ni sett att den har trendat nu, hashtaggen?
Vilken då?
Free Teodoro. Nej, det har ni inte. for the love of God. Please.
Free Teodoro.
Yes, let's be free of Teodoro.
Ja, verkligen. Vi är klara. Det var allt. Om det inte är någon som vill tillägga något, så har vi summerat det. Så jag gick ut lite sent med lyssnafrågorna, och resterande lyssnafrågor, de har vi redan täckt upp i avsnittet. Så jag antar att ni redan sitter där och känner, det där var min fråga som fick svar just nu. Och det var det. Trots att vi inte hade läst den än, så var det exakt det. Hörrni, tack så jättemycket för den här gången. Glöm inte att följa oss på sociala medier. @MMA-podden och skicka in era frågor när ni vill, så gör vi oss vårt bästa på att besvara dem i podden. Tills nästa gång. Ha en jättebra vecka. Hej då.
Tack och hej.
Tja.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.